Då ska vi gå in och kolla lite grann på tro som kraftkälla. Tro som kraftkälla. Vi har två stycken versar som vi ska inleda med. Den ena är från Matteus 17 och 20 och den andra är Markus 11 och 23. Om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget, flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er. Sannerligen, om någon säger till berget här, upp och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det ska gå som han säger, då blir det så. Då kan man fråga sig, kan en människa verkligen få kraft att bokstavligen säga till ett berg att flytta på sig? Eller talade Jesus här i bilder? Menar han det bara bildligt? Vad är det för undergörande kraft Jesus talar om? Och vad är kriterierna för att han ska bli verksam? Hur hänger det här ihop med att ha tro för Guds vision i ditt liv? Om vi börjar med kraft som förflyttar berg, så är det faktiskt min övertygelse att Jesus faktiskt menade vad han sa, både bildligt och bokstavligt. Han menade faktiskt att om du inte tvivlar i ditt hjärta utan tror att det ska gå som du säger, så blir det så. Om du har tro så stor som ett senapskorn så kan du säga till berget, flytta dig dit bort. Men tänk dig det, att du får tro för att jag ska flytta på Härstafjället. Och Gud, det här är din livsuppgift. Det här är vad jag satt dig på jorden för att göra. Du ska tala till Härstafjället och kasta det i havet och skapa en jättetsunami som skyller ner Danmark, för Danmark är syndigt. Nej. Men det finns ju sådana episoder i Gamla Testamentet när Gud kastar svavel över folk för att de är syndiga. Så Gud har fått nog av Danmark och säger, nu ska du kasta Härstafjället i havet. Gå ut och tala till berget. Och du får fullständig tro och övertygelse för det. Och du talar, och det faktiskt händer. Vad förvånad du skulle bli, höll jag på att säga. Men är du fullständigt övertygad om det, så blir du ju inte förvånad. Därför att det är ett kriterium för den här typen av undergörande tro. Det är det Jesus menar här. Om du inte tvivlar i ditt hjärta, men försök då. Gå ut och ha tro för att flytta på ett berg, så ska du se hur lätt det är. Du kommer att ha tvivel i ditt hjärta. Du kommer innerst inne fatta att det är nog inte sant att Gud faktiskt sa till mig att kasta ett berg på Danmark. Det är inte så det var tänkt. Så att ha den typen av tro, det är ju i sig ett mirakel. Men jag tror faktiskt att Jesus menade det han sa. Det finns två tillfällen i Bibeln, i evangelierna, när Jesus talar om att flytta berg. Han pratar i de termerna vid två tillfällen. Det ena tillfället är när Jesus har kommit ner från förklaringsberget och precis har botat en demoniserad pojke, en demonbesatt pojke som har fallande sjuka. Kastat ut den demonen. Och lärjungarna frågar, varför kunde inte vi göra det här? Och då säger Jesus det här med att om ni har tro så stor som ett senapskorn så kan ni flytta på berg. Och det andra tillfället, det är lite senare när Jesus har förbannat fikonträdet utanför Jerusalem. Om de har varit uppe på Oljeberget och de är på väg ut eller in ur Jerusalem. Han letar efter mat på det här trädet och så förbannar han trädet och säger, aldrig ska någon hitta frukt på dig, och trädet vissnar och dör. Och där nämner han också det här med att flytta berg. Båda de här händelserna skildras med lite olika vinkel och ett lite olika ordval. De skildras både av Matteus och Markus. Så i Matteus, eller den första händelsen, den här med förklaringsberget, den finns i Matteus 17, 18-21 och i Markus 9, 22-24. Och den andra händelsen finns i Matteus 21, 18-22 och Markus 11, 20-25. Jag kommer inte läsa alla de texterna här och nu, det kan du få som läxa om du vill gå hem och läsa dem efteråt och fundera. Men den gemensamma faktorn i alla de här fyra texterna, den gemensamma nämnaren som Jesus poängterar med alla de här, det är att allting är möjligt och ingenting är omöjligt för den som har tro. Allting är verkligen möjligt för den som tror. Och anledningen till att jag tror att det faktiskt är så att han menar det här bokstavligt, det är att för Gud så är det ju fullt möjligt att tala till ett berg och få det att flytta på sig. Alltså om Jesus kommer tillbaka idag och bestämmer sig för att kasta Härstafjället i havet, så är det ju ingen, det är ju en no-brainer för honom. Han bara säger till berget, du berget, upp, hoppa i havet. Och så gör ju berget det, för han är liksom herrarnas herre, konungars konung. Han har all makt i himlen och på jorden. Han har makt över materien. Jesus demonstrerade det här för lärjungarna när de var ute på Genesarets sjö och det stormade, vet ni. Och Jesus sa till vinden, tig, var still. Och den teg och var still. Alltså, det är ingen konst för Jesus att säga till ett berg, hoppa ner i havet. Då gör ju berget det. Det är liksom, han är skaparen, han är upprätthållaren. Han har verkligen all makt. Om vi knyter an det med det som vi sa förut, att liksom styrkan i tron bygger mest på vem objektet för vår tro är. Så den typen av tro som Gud, som Jesus pratar om här, det är den tro som är övertygad om att Gud kommer att göra det Gud ska göra. Och för Gud är det inte svårt att kasta berg i havet. Så kraften att göra sina underverk, det är Guds kraft. Och som Guds barn så kan vi få del av allt Guds goda, inkluderat att han gör för oss det som är helt omöjligt i det naturliga. Så det är liksom en grundförutsättning. Det är möjligt. Och när vi försöker förstå det här med tro som flyttar berg, så behöver vi studera vad som åstadkommer under och tecken. Vilken slags tro är det? Vad bygger den på? Vad innebär den? Och vad är det som åstadkommer den? Så det är helt sant, både bildligt och bokstavligt talat, att verkligen inget är omöjligt för den som tror. Men det går inte att tro hur som helst. Det är inte bara för att jag har fått för mig liksom att yes, nu har jag tro. Woho! Och så står jag och tjatar på berget och det händer ingenting. Och det hänger ihop med att vi blandar väldigt lätt ihop tro med viljehandling. Alltså vi får känslan av bara ordet, bara vi säger du ska ha tro, så låter det som någonting vi ska göra. Är ni med på vad jag tänker? Alltså, att ha tro blir som ett verb, ett handlingsord, någonting vi gör, någon prestation. Liksom. Hur gör jag då? Jag tror. Nej, det funkar ju inte liksom så. Och det jag tror är inte en viljehandling. Och på svenska är det så att vi har samma ord, det vill säga tro, för santhållande, att någonting är sant. Det vill säga, jag tror att boken ligger på bordet. Det är liksom någonting jag håller för sant. Vi kan också säga tro och mena en åsikt. Jag tror det här är bra för dig. Det är ju en åsikt. Liksom. Men jag säger jag tror det. I betydelsen jag tycker det. Vi kan också ha det i betydelsen övertygelse. Jag är övertygad om att. Jag tror verkligen att det här kommer att hända. Då betyder, menar jag egentligen att jag är övertygad om, men jag säger jag tror. Är ni med? Vi har betydelsen av tilltro. Det vill säga, jag tror att min pension kommer att räcka till när jag går i pension. Tji fick jag, men jag trodde det i alla fall. Jag hade tilltro till det. Och vi kan ha det i bemärkelsen förtröstan. Det vill säga, jag tror att mina vänner finns där för mig när jag behöver dem. Jag tror för det. Och det här gör oss oerhört förvirrade. För det är liksom fem helt vitt skilda begrepp som vi alla använder ordet tro för. Och det är det jag menar med. Man kan inte tro hur som helst och ha undergörande tro som flyttar berg. Och vi får lätt en bild av att vi kan liksom anstränga oss för att tro hårdare om jag bara liksom tror riktigt hårt. Men om vi går tillbaka och minns vårt studium av Hebreerbrevet 11:1. Den tro som förflyttar berg, det är inte en tro som är stark i oss själva. Det är en tro som är stark i Gud. Det är inte en tro som är stark i oss själva. Det är inte att vi presterar tro. Utan det är en tro som är stark i Gud. Det vill säga att vi har en stor förtröstan på honom som kan göra under och tecken. Vi har en stor förtröstan på att han gör det som behöver göras. Åstadkommer det som behöver åstadkommas, även om det i det naturliga är helt omöjligt. Och det är inte vi som är fullständigt övertygade, det vill säga i oss själva, utan det är att vi har en stark förtröstan på Gud, en fullkomlig förtröstan på Gud. Där i ligger styrkan i tro. Och om man ser vad Jesus säger om sig själv, så säger han att jag gör endast det jag ser Fadern göra. Och på samma sätt så är det med oss. Alltså, tro som förflyttar berg kan du inte mana fram. Den kommer direkt till Gud, från Gud som en gåva. När han behöver att du har tro för någonting övernaturligt, då ger han dig det. Eller behöver, han behöver inte dig. Men när, Gud, när det är Guds vilja att under och tecken ska ske, då ger han dig den tro som krävs för att det ska kunna bli möjligt. Och den tro som förflyttar berg innebär en fullständig visshet om att Gud kommer att göra det som vi ber honom om eller det som vi talar ut. För det enda sättet som du och jag kan göra det omöjliga, det är att Gud gör det i, för, med eller genom oss. Alltså, vi kan ju inte göra det omöjligt. Det finns liksom som inget magiskt i dig och mig. Den trosförkunnelsen har jag också hört vissa avarter av. Liksom att om du bara är tillräckligt övertygad så kan du åstadkomma precis vad som helst. Liksom. Om du kan föreställa dig och visualisera dig och ha det i ditt sinne och liksom, lite mentalism över det hela. Men det är ju inte sant. Utan enda sättet som det här kan ske, det är ju att Gud gör i dig, för dig eller genom dig det under som behöver göras. Det är ju han som gör under och tecken, inte vi. Vi är liksom inte magiska. Vi är kanaler däremot. Vi är kanaler för Guds nåd, vi är Guds redskap. Vi kan föra ut hans rike, men det är ju hans verk och det är han som gör det. Så löftet som Jesus gav oss, det var att allting som talas eller bes ut i fullkomlig tro kommer att ske. Det var det han sa, liksom ordagrant löfte. Men fullkomlig tro kan bara komma från Gud. Och Gud ger bara fullkomlig tro för det som han vill ge tro för. Så det kommer liksom inte bli så att du hittar på att kasta härstafjället på Danmark. För att du tycker det verkar roligt. Och så händer det liksom. Oj, nej, det var inte meningen. Förlåt. Utan Gud kommer liksom inte ge dig undergörande tro för något som inte är hans uttalade direkta vilja att det här ska ske. Det är så det hänger ihop. Det är nåd. Det är tur, säger du. Nej, det är nåd. Ja, det är tur också. Det är lyckligt. Ja, precis. Sen ska vi titta lite grann på det här med tro och bön. För i de här passagerna där Jesus talar om tro som flyttar berg, så kopplar han ihop det med bön. Att när ni ber, tro att det som ni ber ska ske, så kommer det att bli så. Det finns en koppling mellan tro, undergörande tro och bön. En bibelkommentar som jag läste säger så här: tron är själen, bönen är kroppen. Tillsammans utgör de båda en komplett människa för varje gott verk. En ganska bra formulering. Tron är själen, bönen är kroppen, och tillsammans utgör de båda en komplett människa för varje gott verk. Det vill säga, tro och bön hänger så intimt ihop som kroppen och själen. De är helt igenom sammanlänkade. Tro utan bön är meningslös och tom. Jag sitter här och tror. Jag har ingen gemenskap med Gud. Jag pratar aldrig med honom, lyssnar aldrig på honom. Jag liksom bara sitter där och tror. Det är ganska meningslöst och tomt. Och bön utan tro är verkningslös och bortkastad. Alltså, har ni sett någon be utan tro någon gång? Det blir liksom bara ett långt rabblande. Det är Jesus vände sig mot rabbinernas eller fariseernas bön. Gör inte som de som tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Eller hedningarna. Liksom han rabblar, chantar mantran och sånt där. Liksom, för man tror att saker och ting ska hända. Nej, men bön utan tro är meningslös och verkningslös och bortkastad. Bön är mycket mer än begäran. Men begäran är en form av bön. När vi går till Gud och säger jag har det här behovet. Jag ber att du ska göra det här. Eller ge mig det här. Eller hjälpa mig med det här. Det är en begäransbön. För att en begäransbön ska bli besvarad så krävs tro på att Gud vill och kommer att bevilja vår begäran. Alltså, för att det ska kunna bli ett bönesvar så måste vi ha tro för att Gud faktiskt vill det här. Jag kan inte komma och säga Gud, ge mig en Mercedes och gör det snabbt. Om jag liksom inte har någon som helst tro för att Gud tycker att det är en bra idé att jag ska ha en Mercedes. Det kommer liksom aldrig att ske, för att det finns ingen tro i den här bönen. Jag kan ju be den hur mycket som helst och liksom inbilla mig att jag har tro. Men om jag i mitt hjärta verkligen inte tror att Gud tycker att det är nödvändigt för mig att ha en lyxmärsa, så kommer liksom inte det att ske bara för att jag ber det väldigt hårt. Och syftet med både tro och bön är att inrätta oss i Guds stora plan för skapelsen. Att vi ska göra hans vilja och hans verk. När vi ber så påverkar inte det Gud lika mycket som det påverkar oss. Bön påverkar oss mycket, mycket mer än vad det påverkar Gud. Det är inte så att vi liksom, om du ber på det här specifika sättet. Jag har hört någon undervisa att om man ber Jabes bön till exempel från Gamla Testamentet, så blir det alltid så. Det är en Gud som är en stor bankomat. Man stoppar in kortet, så här, bönekortet, blip, och trycker sin kod, så kommer det ut det man vill ha. Liksom. Det funkar inte så. Utan att syftet är att inrätta oss i Guds plan snarare än att vi ska påverka Guds vilja. Att inrätta oss åt rätt håll. Och när Jesus säger att vi ska få allt som vi ber om, när vi tror att det är, att vi ska få allt vi ber om när vi tror att det är oss givet, så menar han det fullt ut. Så det här faller under samma kategori som tro som förflyttar berg, det vill säga bön som blir besvarad. Det faller under samma kategori. Bön som åstadkommer allt. Det är två sidor av samma mynt. Tro som förflyttar berg och bön som åstadkommer allt. Det är liksom samma sak fast det hänger ihop. Och därmed så gäller samma kriterier för begärans bön som för utförandet av under och tecken. Hur hänger det här ihop då med tro och Guds vilja? Det kan man också liksom klia sig i huvudet över och bry sig över ibland och säga, oh, vad är Guds vilja egentligen för mitt liv? Vad vill Gud? Vill han att jag ska gå höger eller vänster? Eller ska jag ha knytskor eller kardborre på mig idag? Man kan liksom grotta ner sig hur långt som helst i små petitesser när det gäller Guds vilja om man blir handlingsförlamad av det. Men det är så här att tro för ett specifikt resultat är en gåva från Gud, har vi redan konstaterat. Och Gud ger aldrig den gåvan för någonting som går emot hans vilja. Du kommer aldrig få undergörande tro för något som är emot Guds vilja. Till exempel det som är synd. Gud hjälp mig att synda väl. Nej, det kommer inte att ske. Det som inte är synd men är till skada för antingen oss eller någon annan. Gud kommer aldrig ge dig besvara en bön som blir till skada för någon. Vare sig dig själv eller någon annan. Eller det som inte är till skada i sig, men som är lägre ting. Det som är mindre än vårt högsta goda. Alltså, jag tror ofta när vi inte förstår varför Gud inte besvarar en till synes uppenbarligen rättfärdig och nödvändig och fantastiskt bra bön. Be att någon ska bli frälst, be att någon ska, någon sjuk ska bli frisk, att en döende ska överleva. Alltså en sån här, verkligen liksom hjärtskärande bön. Och så svarar inte Gud på den på det sättet som vi vill. Då tror jag det ganska ofta är länkat till Guds evighetsperspektiv. Att Gud har alltid vårt högsta goda för ögonen. Han ger dig nästan aldrig det du vill ha. Inte alltid det du behöver, men alltid det som är gott. Han ger dig sällan vad du vill ha, aldrig vad du förtjänar, men alltid vad du behöver. Så det vi behöver för att genomföra Guds plan med vårt liv, det kommer han att ge oss. Om Guds plan för ditt liv innebär till exempel att du ska åka som missionär, om du skulle vara så till exempel, du känner en kallelse, du känner en djup övertygelse om att mission är mitt fält, ja, då kommer Gud på ett eller annat sätt att göra det möjligt för dig att hamna där. Det kanske innebär fruktansvärda omak, alltså många historier om missionärer som fått offra allt och kanske sätta livet till och så där. Men han kommer att göra en väg, och den vägen är den väg du tänkt att vandra. Kommer att bli så som Gud har kallat dig till att bli. Det finns ett gammalt italienskt ordspråk som jag tycker om, som går så här i fri översättning till svenska, att det bröd som är avsett för dig kommer ingen annan att äta. Det vill säga det Gud har för dig, det Gud har avsett för dig, det kommer liksom komma dig till del. Det kommer inte att gå till någon annan, utan det finns en plan för ditt liv. Och vi behöver inte veta specifikt vad Gud vill i en situation, bara vad han har kallat oss till och vart han har sänt oss. Vi kan liksom bli förlamade av att söka Guds vilja in absurdum i varje situation. Ska jag ta det här jobbet eller ska jag inte? Vilken gymnasieutbildning ska jag söka eller högskoleutbildning ska jag söka in på? Ska jag vara intresserad av den här personen romantiskt eller inte? Är det här rätt partner för mig eller är det inte det? Ska jag söka det här jobbet eller ska jag söka? Alltså, jag tror ganska lite om att följa Guds vilja handlar om sådana saker. Faktiskt nästan ingenting. Jag tror att Guds vilja är väldigt mycket oftare än vad vi tror att vi ska använda det förstånd och de gåvor som han har gett oss efter bästa förmåga. Göra någonting och gå åt något håll och lita på att han styr dig när du går. Det handlar liksom inte om att stå på en fot och vänta på att ta nästa steg. Vart ska jag gå någonstans? Vart ska jag gå någonstans? Utan det handlar om att ta steget och lita på att Gud puttar dig åt det håll som du ska komma. Att han faktiskt, när vi lever våra liv så ordnar han det så att vi hamnar där som vi är tänkt att hamna. Om vi är lyhörda för hans ledning, om vi är öppna för att leva i gemenskap med honom, om vi vandrar i tro under användande av vårt förstånd. Vi ska inte ha blind tro på det sättet, vi ska liksom inte kasta oss ut i att jag tror att jag kan flyga och så hoppar vi utan fallskärm liksom. Det är inte så, utan en förtröstan på att okej, men vänta, jag har förmågan att höra Guds röst. Jag har förmågan att ta emot hans ledning, hans korrektion. Jag tror att det är det här han har kallat mig till. Jag tror att det är åt det här hållet han har sänt mig. Då går jag dit och ser vad som händer. Och så väntar jag mig att Gud leder längs vägen. Och om du har gjort det i ditt liv någon gång så vet du att det är väldigt mycket lättare att se Guds ledning i backspegeln än att se framåt. Efteråt så kan man se, oj, tänk vilka sammanträffanden som förde mig hit. Alltså det är helt otroligt att jag står här och pratar med er ikväll. Det är en lång, 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 lång kedja av sammanträffanden som Gud har lagt till rätta. För att ni skulle vara här och lyssna och att jag skulle vara här och säga just det jag säger. Och det är Guds ledning. Och det hade ju aldrig hänt om jag hade suttit kvar hemma hos mamma och pappa och undrat på vart jag skulle flytta någonstans eller vilken högskola jag skulle gå på eller liksom söka Guds vilja. Ja, det gjorde jag inte då, för jag var inte frälst då, men ja. Om Gud har kallat dig och sänt dig och det du ber om inte är synd eller till skada eller oväsentligt för ditt uppdrag, då har du en grund för att tro att han vill ge dig det. Var du med på det? Alltså om det inte är synd, du ber inte om något som är syndfullt, du ber inte om något som är till skada för någon och du ber inte om liksom en massa excess utöver fluff, bling bling som inte har med ditt uppdrag att göra, utan det här är verkligen nödvändigt. Ja, men om du liksom kämpar med att få din ekonomi ihop men din kallelse är att vara en frikostig givare, ja, men då är det ganska naturligt att du ber för att din ekonomi ska ökas. Det är inte synd, det är inte till skada för någon annan och det är inte oväsentligt för att du känner att din kallelse är att vara generös och frikostig givare. Men be då för din ekonomi, be för en affärsmöjlighet eller be för ett bättre befordran på jobbet eller vad som helst. Om det är din kallelse att vara en frikostig givare, då kan du ha en grundläggande tro på att vänta, det här ligger i linje med vad Gud har kallat mig till. Då kan jag förvänta mig att Gud kommer att svara på den bönen på ett eller annat sätt. Det här med tro och tvivel då, hur hänger det ihop? Vad har det tvivel med det här att göra? Jo, men eftersom tro inte är en prestation utan en gåva från Gud, hur är det då med otro? Otro är alltid ett hinder för att få kraft. Om du har otro i ditt liv så kommer inte Gud att dyka upp med sin kraft. Men utebliven kraft är aldrig ett bevis på för liten tro. Och otro, det är en rebellisk inställning i hjärtat. Det är att aktivt bestämma sig för att ta avstånd från Gud. Och det är det som är skillnaden mellan otro och tvivel. Otro, det är aktivt motstånd mot Gud. Tvivel, det är passiv osäkerhet. Alltså när du har otro, då är det liksom, du har bestämt dig för att nej, jag tänker minsann inte tro på Gud. När du har tvivel så är det, jag vet inte om Gud verkligen kommer att hjälpa mig. Eller jag vet inte om Gud, för jag är så osäker. Det är skillnaden mellan otro och tvivel. Otro är en viljehandling sprungen ur köttet. Jag tänker bara tänka på mig själv. Jag tänker inte underordna mig Gud även om han skulle finnas. Alltså jag står här i min otro. Medan tvivel är en reaktion sprungen ur rädsla. Jag är rädd för någonting, därför tvivlar och tvekar jag. Som Petrus när han gick på vattnet. Han såg vågorna storma runt omkring sig. Han blev rädd och började sjunka. Det var inte otro, det var tvivel. Han tvekade, han tvivlade. Otro är en ovilja att lita på Gud. Jag vill inte ha med Gud att göra. Tvivel är en oförmåga att lita på Gud. Jag kan inte lita på Gud för jag är rädd. Jag har inte förmågan. Både tvivel och otro dödar tro lika effektivt. Alltså vi måste ha hjälp med båda. Och vare sig du har otro i ditt liv på något område eller tvivel på något område, så behöver du få Guds hjälp för att bli av med det. Det är som ett häftplåster, du kan liksom inte dra loss det själv. Du behöver någon som plockar bort dig från dig. Annars sitter det fast. Och det är bara Gud som kan ta bort oro och tvivel. Och samtidigt så är det bara vi som kan låta honom ta bort det. Vi måste medverka, vi måste faktiskt vilja. Det är som mannen i just det här stycket som vi har tittat här på nu när Jesus kommer ner från förklaringsberget. Pappan till den demonbesatte pojken, i en av versionerna så säger han: om du kan göra någonting så hjälp mig. Om jag kan, säger Jesus, allt är möjligt för den som tror. Kommer ni ihåg vad mannen svarar? Jag tror, Herre, hjälp min otro. Eller på en engelsk översättning säger: help down my unbelief. Det vill säga, hjälp mig att trycka bort eller minska eller ta bort, reducera min otro så att den försvinner. Tro är en förtröstan på Gud. Därför är botemedlet mot otro och tvivel att vi kommer närmare honom. Så känner du tvivel på något område i ditt liv, eller tvekan eller otro för den delen, så är botemedlet för dig att söka dig närmare Gud på det området, så att du kan förtrösta mer på honom. Så du kan vara mer i gemenskap med honom, så att han kan få bära dig på det området. Då kommer du att se att han faktiskt bär. Då kommer din tro att ökas, förmeras och växa. Därför att du kommer närmare honom, vandrar i gemenskap med honom. Och då kommer vi in på nästa område som är: hur får man mer tro? I en bemärkelse så är tron en muskel som man kan träna upp. Även om inte tro är en prestation, så finns det liksom en aspekt av det här som är att man kan träna sin tro på ett sätt. Därför att om tro i första hand är förtröstan på Gud, kan erfarenheter med Gud ge en större tro. Är du med på det? Att om du har sett Gud göra under och tecken i ditt liv, om du har sett Guds ledning i backspegeln, om du har sett att, men vänta nu, för ett år sedan såg det här helt omöjligt ut, nu är det helt plötsligt möjligt, Gud måste ha gjort någonting fast jag inte förstod vad det var. Det ger automatiskt mer tro. Det vill säga att du fick gå igenom en prövning. Den prövningen stärkte din trosmuskel så att du nu förmår lyfta mer med din tro. Din tro har på det sättet blivit starkare. Om du kan tro Gud om det lilla, så kan han hjälpa dig att tro honom om något större. Precis som med fysiska muskler så har vi olika förutsättningar för att bygga tro. Tillbaka till Romarbrevet 12:3 som talar om att vi skulle rätta oss efter det mått av tro som Gud har tilldelat oss. En del har fått en särskild gåva av tro och kan tro för sånt som skulle krossa andra. Alltså en del har verkligen förmågan att härda ut i tro i omständigheter som vem som helst annars skulle bara bli en liksom blöt fläck. För att det är så jobbigt, det ser så omöjligt ut. Men en del har den här liksom gåvan av tro, ett stort mått av tro. Du kan se skillnaden mellan liksom någon som är jättesmal och spensligt byggd och någon som är stor och biffig. Liksom. Man är skillnad i grundförutsättningar, grunduppsättningar, grundgåvor, hur dan vi är skapade. Båda kan träna och må bra av att träna sina muskler. Men den lilla spensligt byggde killen kan liksom inte få en karriär inom bodybuilding. Det är inte hans gåvosätt. På samma sätt är det här att alla har ett mått av tro. Och alla kan öka sin tro genom att komma närmare Gud. Men en del har det. Därför är det ingen vits att jämföra. Och säga att den här människan har ju tro för hur mycket som helst. Jag känner mig så hemsk. Jag känner mig så liten. Liksom. Ja, men det handlar inte om det. Det handlar om, har du mera tro än vad du hade för ett år sedan? Eller två år sedan? Eller fem år sedan? Har din tro växt och stärkts och blivit bättre, större? Och vid ett tillfälle så kommer lärjungarna till Jesus, och det är också en av de här passagerna som ni fick uppgift att läsa själva. Och de säger till honom, ge oss mer tro. Och där svarar han inte ens på det. Han besvarar det inte. Jag ska se om vi kan slå upp det. Jag tror att det är i Markus 11. Ska vi se. Nej, det är inte. Ska vi se om jag hittar det bara. Nej, det är faktiskt det, Lukas. Det har jag glömt skriva upp. Vänta, ska vi se. Bläddrar och bläddrar och bläddrar. Ja, tack. Precis. Tack Niklas. Och här talar Jesus om vi läser lite tidigare från vers 3 framåt, Lukas 17 och 3. Ta er i akt, om din broder gör orätt så tillrättavisa honom. Om han ångrar sig så förlåt honom, även om han gör orätt mot dig 7 gånger om dagen och 7 gånger kommer tillbaka och säger jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Apostlarna sa till Herren, ge oss större tro. De insåg att vi kommer nog inte fixa det här själva, utan vi behöver hjälp att få större tro. Och han svarar inte på det. Han säger inte, jajamensan, det ska jag fixa. Oroa er inte, sitt bara där ni, så ska jag ge er mer större tro. Hokus pokus, då får ni tro. Han svarar inte, han bemödar sig inte ens liksom om att ge dem svar på den här frågan. Han säger någonting helt annat. Han säger istället, om ni hade tro så stor som ett senapskorn, skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där, dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet, och det skulle lyda er. Knyt ihop liksom med den här undervisningen vi har hört nu. Och det beror på att tro är inte främst en kvantitativ utan en kvalitativ egenskap. Att Jesus använder just senapskornet som exempel här har inte så mycket att göra med att senapskornet är väldigt litet. Utan det handlar om kvaliteten hos ett senapskorn. Nästan alla andra fröer, om du mosar fröet och skadar det innan du planterar det i jorden, så kommer fröet inte att gro. Men om du tar ett senapsfrö och mosar det och planterar det i jorden, så kommer det att skjuta 2 groddar. Det är den inneboende kvaliteten hos ett senapskorn. Det finns en styrka där, det finns en oerhörd växtkraft. Det är ett litet oansenligt frö, men det växer upp och blir bland de största växterna i kryddträdgården. Eller blir stort som ett träd och himlens fåglar kommer att bygga bo i det, säger Jesus på ett annat ställe. Så Bibeln talar i termer om att tron, Bibeln talar om att tron växer, men då mycket mer i termer av att den förstärks och fördjupas och får högre kvalitet snarare än kvantitet. Och jag tror det är det Jesus menar när han säger det till lärjungarna. De säger ge oss mer tro. De tänker liksom kvantitet. Alltså vi ska tro större, starkare, bättre. Men Jesus säger nej, er tro behöver inte vara så stor. Den kan vara liten som ett senapskorn, men den måste vara effektiv som ett senapskorn också. Den måste liksom planteras och kunna ha en stark växtkraft och kunna liksom stå ut med vad som helst. Det handlar om kvaliteten på din tro. Så för att sammanfatta den här delen innan vi går och tar lite fika, så är det så att allting verkligen är möjligt för den som har fullkomlig tro. Och det Gud har kallat dig till, det han har sänt dig för, det ger han tillräcklig tro för att du ska kunna åstadkomma. Väldigt mycket i våran värld vill förminska eller förvanska din tro. Därför att du är farlig när du har en tro som bygger på nära gemenskap med Gud. En tro som förflyttar berg. Då är du oerhört farlig för den här världen och dess härskare. Och det är det som det innebär att kämpa trons goda kamp. Att stå emot de här influenserna som vill trycka ner och förminska din tro. Så ha din identitet trygg i Kristus. Stå på din tro. Håll dig nära honom. Amen.